Hej och välkomna till avsnitt 1314 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd med mig, Ronny Berggren, som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min kollega Björn Nordström. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen.
Ja, hej och tack så mycket.
Vi ska uppdatera om det senaste i USA, så ja, vad har hänt?
Ja, jag tänkte ju nämna det att i samband med här Derek Chauvin, det här, han blev då fälld för att ha mördat den här George Floyd, tänkte jag nämna ett par saker. Att Maxine Waters, som är då, hon är väl House of Representatives från Kalifornien, hon har ju verkligen börjat hetsa på nu. Hon var tydligen domaren i det fallet blev riktigt förbannad, så att hon har uppmanat, nu vet vi hur det slutar i det ärendet då, men det ska väl överklagas kan jag tänka mig, men i alla fall, hon uppmanade då folk på gatorna att om Chauvin blir frikänd så ska man då göra uppror i princip. Hon uppmanade till våld helt enkelt på gatorna. Och för att nämna en sak till, det var en polisskjutning i Ohio, det var en 16-årig svart flicka som blev ihjälskjuten i Ohio. Och jag tänkte bara nämna vad som egentligen skedde med det. Men i alla fall LeBron James, vi har ju pratat med honom förut. Han är ju amerikansk, en av superstjärnorna i amerikansk basket, den bästa någonsin i alla fall. Och han är en sån som avskydde Donald Trump, men han älskar Kinas kommunistdiktatur då. En sån här extrem hycklare, va. Han gick i alla fall ut och sa då att den här, utan att veta om vad som fakta i fallet då, med den här 16-åriga flickan blev ihjälskjuten av polisen i jag tror jag, Columbus, Ohio, så uppmanade LeBron James i princip till våld också mot poliser. Han sa att de poliserna liksom, det är de nästa som kommer att våldsamhet riktas mot. Så att man märker verkligen att våldsamma kommentarer bland vänsterliberaler, framförallt svarta då, kända människor, de får säga i princip vad de vill för att liksom uppmana till våld utan att demokratiska partiet överhuvudtaget bryr sig. De liksom sanktionerar där nu.
Och bakgrunden till den flickan som dog, det var att hon höll på att hugga en annan flicka med kniv. Visst var det så?
Två flickor.
Okej.
Jajamän, så hon hade en kniv i handen, en stor jäkla kniv i handen. Och hon var precis på väg att försöka hugga ihjäl två stycken andra flickor i jämnåriga åldern. Grannen såg det, jag tänkte bara nämna också. Grannen, bokstavligen grannen som bor, ja grannen då, såg allt det där och händelseförloppet då. Och sa, det finns en video tror jag på det också som jag har sett. Men i alla fall sa rakt ut att polisen hade inget annat val. Om polisen inte hade skjutit ihjäl henne så hade hon med stor sannolikhet mördat två andra unga flickor. Så polisen hade liksom att välja med, ska två flickor bli ihjälhuggna av kniv? Eller ska de skjuta ihjäl en person? Så att LeBron James då, som jag nämnde då, han gick ut och då hetsade mot de där poliserna. Och det är det som är så vansinnigt i dagens läge där vi är nu. Att man har inga överhuvudtaget, man tittar inte på fakta, man bryr sig inte om fakta. Man enbart går efter hudfärg. Och jag tänkte bara nämna ett par saker till på tal om det här med hudfärg. Hur galet det här Black Lives Matter har blivit nu, va? Det finns i Minneapolis då, efter George Floyd, så finns det något som heter George Floyd Square. Det är en slags, vad ska man säga, det torg då som man har döpt efter George Floyd. Och ett par saker som är galet här nu. Det är nummer ett, kriminaliteten vid det torget har ökat dramatiskt. Och det är framförallt svarta personer och svarta afroamerikaner som äger affärer och äger liksom företag runt om det torget. Då. Brottsligheten där går upp dramatiskt och ingen bryr sig. Så svarta affärsägare som då har sina affärer runt det torget nu uttrycker de är extremt upprörda över att våldet får vara, ingen vågar göra någonting åt det. Liksom myndigheter och poliser och ingenting. De liksom, det är liksom anarki där nu. Och det svarta affärsägare, nummer två, som jag också tänkte nämna, är att det finns tydligen en oskriven, mer eller mindre en oskriven, eller som en skriven regel nu, att om du är svart, då har du rätt att gå dit. Och det här är ingenting som egentligen är, vad ska man säga, enligt lag då, utan det är, vad ska man säga, den svarta mobben som styr det där torget. Det är liksom en liksom svarta BLM, Black Lives Matter, styr det där torget nu på något sätt. De har liksom tagit, liksom, bara liksom antagit att de ska styra det där torget nu. Är du svart och går dit, då får du liksom hedra minnet av George Floyd och du får liksom göra lite vad du vill. Du får vara den du är. Är du vit, då måste du följa väldigt strikta regler. Du får göra det här och det här och det här, men du får inte göra det här och det här och det här. Med andra ord, man separerar människor. Black Lives Matter, som påstår sig vara toleranta och allt så vidare. Va? Separera människor vid det där torget baserat på hudfärg. Om du är svart får du gå till höger, om du är vit får du gå till vänster och sätta dig längst bak i på torget ungefär. Det är fruktansvärt vilken rasism det är.
Ja, verkligen. Det är helt absurt. Alltså, det här är en sak som man inte tror åtminstone skulle kunna hända i Sverige, utan det är också väldigt typiskt amerikanskt.
Det är väl egentligen det. Och problemet är ju det att Minneapolis, det styrs ju då av, det är demokraterna naturligtvis som styr det där. Det som är Portland, Oregon, jag tänkte nämna den saken om det också, men det är att man vänder ryggen till, och det är ju det här, vad ska man säga, det här boiling frog-syndrom, det här kokande grodan-syndromet, va? Man tillåter en liten sak undan för undan för undan, och innan man vet det så är det Black Lives Matter som helt enkelt styr hela stan. Därför att man har tillåtit massa småsaker. Det är som i Sverige med islamismen som har vuxit fram. Hur har det kunnat ske? Men för att den har tillåtit massa saker genom åren undan för undan.
Mm.
Och jag tänkte nämna bara Portland snabbt. I alla fall, vad heter han? Ted Wheeler. Heter han det? Borgmästaren i Portland. Han har i alla fall fått nog. Ja, det har varit så mycket jäkla upplopp där nu. Varenda jäkla natt nu alltså. Så han är i alla fall rakt ut sagt att nu har jag fått nog. Och det är som att, jaha, det tog ett år för honom att fått nog. Men nu har han fått nog i alla fall. Så han sagt att han ska göra någonting åt det, men ingen kan ju ta honom på allvar eftersom han har liksom inte, det har gått för långt nu. Men i alla fall, till och med vänsterliberala demokratiska borgmästaren i Portland har fått nog av upploppen i Portland. Så vi får se hur det slutar.
Om vi återgår lite grann till Black Lives Matter. Jag läste en artikel på New York Post om att big tech-företagen, Netflix, Facebook och Twitter och många andra har pumpat in miljontals dollar i en av Black Lives Matters grundares företag. Och det är alltså Patrice Cunkillers företag. Och det beror på att hon förespråkar net neutrality och sådär, har gjort under väldigt lång tid, och man vill ha henne på sin sida. Och då är frågan till dig, för det här har jag följt ganska länge, den här debatten har pågått i 6-7 år ungefär. Här i Sverige så har vi ju egentligen net neutrality, alltså det är inga extra kostnader för liksom bredband, alltså oavsett hur mycket du använder eller liksom sådana saker, utan du betalar en fast grundsumma nästan, det är så i Sverige i alla fall. Jag vet att det inte är så i USA, och du är ju dels är du amerikan och dels är du väldigt internetintresserad och så kan du berätta lite grann om hur internet funkar och hur du ser på det här med net neutrality?
Ja, visst, det här kan ju bero också på olika delstater, det finns ju olika lagar för sånt här, så det är lite mer komplicerat än i Sverige, så delstaterna kan ha olika lagar som styr och ställer, och sen finns ju så himla många internetföretag, och de kan ju ha olika paket man kan köpa det, men i teorin så har jag, vad ska man säga, high speed internet, i praktiken har jag det, men i teorin så ska det finnas en gräns hur mycket jag kan liksom ladda ner och streama och allt sånt där. Men det finns ju inte en suck att jag uppkommer till det. Jag kan liksom titta på streama filmer dygnet runt i princip. Men jag når aldrig den maxtaket för det där helt enkelt. Så att nå ett slags maxtak eller någonting, det tror jag inte man gör i första taget. Jag tror att om folk spelar tv-spel, då kanske man når upp det. Men det finns då maxtak i alla fall för sånt där som man kan nå upp till, och då måste man betala mer pengar helt enkelt.
Mm.
Så sånt där finns, men för 99% av befolkningen, så även om det finns i teorin, så liksom i praktiken så spelar det ingen roll.
Men du har ingen åsikt om det här med net neutrality, för att de vill ha det ungefär som i Sverige, att alla ska ha lika mycket, samma hastigheter, om man vill alltså det kan man väl köpa, men alltså i alla fall att man ska inte betala extra bara för att man liksom ska, jag menar om Netflix till exempel betalar extra för att de ska kunna ha snabbare access och sådana saker till vissa kunder och så, utan att det ska vara neutralt för alla ungefär, som det är i Sverige ungefär. Och i Sverige funkar det väldigt bra, ska jag säga.
Jag är ärligt talat har ingen åsikt, och det är en av de få sakerna som jag inte har en åsikt i. Jag har inte bestämt mig vad jag ska tycka. Det är lite grann så, jag har lite grann samma sak om aborter. Jag har liksom inte riktigt bestämt för exakt vad jag ska tycka om det där, om aborter, hur länge och så vidare. Det är sådana saker som jag funderar mycket på. Jag är hyfsat insatt, men jag har fortfarande inte lyckats klura ut vad jag egentligen tycker om det hela. Så jag måste faktiskt plead the fifth on that one.
Ja, okej. Okay. Ja, vi får återkomma till net neutrality då. Okej, något annat.
Ja. Det är ju totalt anarki nu, fortfarande inte katastrof, det är väl det mer eller mindre, vid gränsen mot Mexiko och USA i alla fall, så guvernören för Arizona, Doug Ducey, han har du deklarerat att det är state of emergency, så han har skickat ner nu National Guard till gränsen, för det är totalt kaos där. Och kartellerna, de här drogkartellerna, de har ju lyckats klura ut precis hur de ska göra det, för att de utnyttjar ju sådana här situationer, va? Så drogkarteller, det de gör nu, det är att de bokstavligen, ett par saker, dels använder sig av TikTok för att locka till sig massa unga flickor. Så många unga tjejer är på det här TikTok, det här kinesiska sociala nätverket.
Mm.
Och de använder sig av TikTok där de rekryterar unga flickor för att då få unga flickor att ställa upp för att liksom då försöka promenera över gränsen. Med andra ord, vad ska man säga, är poseras för att vara migranter. Och kartellerna gör också det här, de är smarta, alltså det är inga dumskallar det här inte. Kartellerna är ju smarta också. De i princip, jag tror de till och med betalar människor, men de kraftigt uppmanar, men jag tror de till och med, de pröjsar människor för att så många som möjligt ska ta sig till gränsen. För målet är, ju fler migranter som de kan skicka, som liksom kartellerna kan liksom fösa emot gränsen till USA och försöka gå in illegalt, desto mer resurser krävs det på den amerikanska sidan för att få ordning, för att försöka hålla ordning på det där. Och desto mindre resurser blir det på amerikanska sidan för att stoppa droger och vapen och sådana saker för att komma över. Så i alla fall kartellerna har nu klurat ut att det är lättare att smuggla droger om man liksom pröjsar människor för att försöka smita över gränsen.
Ja.
Så att, ja, det är liksom, det är total kaos. Och jag såg också, bara för att nämna en sak till. Jag såg att jag minns inte exakta siffrorna, men det kom ut en opinionsundersökning nyligen. Majoriteten av amerikanerna tycker att Biden gör, jag tror det var 51% tycker att Biden gör ett uselt jobb, katastrofalt dåligt jobb vad gäller gränsen. Endast 25% gav honom godkänt. Och typ 50% gav honom underkänt och typ 25% gav honom okej. Fyra gånger så många personer i USA enligt samma undersökning ansåg att Trump gjorde ett mycket bättre jobb vid gränsbevakning, vid gränsen, än vad Biden gör. Så amerikanska folket, och det här är undersökningar då, så man gör ju konservativa, liberala, demokrater, republikaner, oberoende och allt det där, va. Så fyra gånger så många, många fler människor i USA anser att Trump gjorde ett mycket bättre jobb vid gränsen än vad Biden gör.
Och då kan vi säga också att Biden har utsett Kamala Harris, sin vicepresident, då, till den som ska styra upp det som händer vid gränsen. Och hon har inte gjort någonting än, men nu den 7 maj ska hon göra en sak. Hon ska hålla ett Zoom-samtal med Mexikos president. Och där har man en plan, och planen är att man ska satsa pengar på ett trädplantering i Mexiko. Och försöka få de här migranterna att stanna kvar i Mexiko och plantera träd och få pengar för det då, istället för att komma till USA. Det är planen.
Ja, herregud, det är inte, jag menar, det är precis, det är sån idioti, för vi vet att det här, det, vem vill stanna i Mexiko och plantera träd när det finns, när amerikanska ekonomin just nu håller på att verkligen liksom, det är en boom här. Och man kan, det är hur lätt som helst att få ett jobb och där du kan tjäna 10-20 gånger mer pengar per dag på amerikanska sidan än att plantera träd i mexikanska sidan. Det, vilken idiot som helst, utom då Kamala Harris kanske, begriper att det finns ju inte en suck att folk vill stanna och göra det.
Nej, och ja, men hon är helt verklighetsfrånvänd. Hon har fortfarande inte besökt gränsen ens, och hon har inte hållit en presskonferens om saken, och hon, jag menar, hennes plan är att plantera, alltså hon är helt, hon, alltså, kan inte de här som lever och bor där få bestämma istället, kan man tycka?
Man tycker ju det, precis, och det påminner mycket om det här Miljöpartiet i Sverige framförallt, som gör de mest underliga sakerna, som man liksom begriper liksom, det finns ingen logik i det hela. Jag tror inte Kamala Harris, jag förstår liksom inte, var är hon inte begriper, för vilken människa som helst, men vilken amerikan som helst ser ju att det är ett jäkla problem vid gränsen, va. Och det är till och med, som jag nämnde för några poddar sedan, till och med en demokratisk borgmästare i södra, i en gränsstad vid Texas, har ju sagt att det här är fullständigt galenskap som pågår, va. Så att det är bara Kamala Harris nu, tror jag, som inte, och vänstern då, som inte begriper det där.
Ja, verkligen.
Men det, jag tror också att det har att göra med lite grann med ideologi. De vill ha illegal invandring helt enkelt. Jag tror att det är de vill egentligen. De liksom, för det spelar dem ingen roll. Gränssäkerhet och nationell säkerhet i USA, det bryr de sig inte om egentligen. Jag tror de vill ha illegal invandring. Varför vet jag inte. Kanske för att få mer röster, vet jag. Men att jag tror de vill ha illegal invandring i grunden.
Vi kan säga en sak till också, och det här är ännu mer, ja, vad ska man säga, inget är förvånande längre, men det finns ju de här grupperna som tar emot illegala invandrare vid gränsen då, och de vill väl, ja, vissa är säkert genuint godhjärtade och andra är vänsteraktivister, men hur som helst, nu har det framkommit att i de här väskorna som vissa delar ut där i Kalifornien till liksom unaccompanied minors i Long Beach, Kalifornien, då har man delat ut welcome bags, alltså liksom på med grejer och sådär. Och bland de här grejerna som man kan tänka att det är tvål, att det är mat, att det är kanske någon handduk eller liksom underkläder, inte vet jag, sådana saker tänker man skulle kunna vara i det här. Och det kanske är det också, men därtill ser du också Kamala Harris bok som är medskickad. En bok som hon skrev 2018 som heter Superheroes Are Everywhere. Och den här ger man alltså till illegala immigranter. Och jag tror inte att Kamala Harris själv har beordrat det här, men liksom bara att det sker, jag menar, ja, det säger rätt mycket om liksom, alltså vilken total idioti, och hur man ändå ser på Kamala Harris, för de här grupperna måste se henne som en allierad, för att annars hade de inte stoppat i, jag menar, de har inte stoppat i Donald Trumps bok i de här liksom välkomstpåsarna. Så att,
ja, precis. Ja. Nej, men eftersom man inte gör någonting och vänder ryggen till allt det där, då är det klart att hon är en allierad till de där aktivisterna, så det är ingen snack om det, va?
Och det är hon som ska styra upp allting, så att, ja.
Ja.
Okej, okay. Har du något annat?
Ja, vi har ju pratat om de här vänsterliberala borgmästare och guvernörer då runt om i USA som de, och även då vänsterliberala medier till viss del, när de snackar en sak, för att tala om covid-19 och de här restriktionerna och allting, att de gör restriktioner, de påtvingar andra människor restriktioner, men sen så bryter de mot sina egna restriktioner. Det har ju varit väldigt mycket sånt där vi har pratat om. Och även om det var Nancy Pelosi som gjorde i hårsalongen, eller om det var Dianne Feinstein vid flygplatsen och så vidare och så vidare, va? Eller Gavin Newsom, han har gjort en massa olika saker. Men i alla fall, Michigans guvernör, vad heter hon? Whitmer i efternamn. Gretchen Whitmer tror jag heter. Hon i alla fall, hon har talat om för bara för några veckor sedan, så sa hon till sina invånare i delstaten Michigan att åk inte till en annan delstat, håller i Michigan, åk inte, res inte, håller inom Michigan, bla 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 bla. Och sen så blev hon påkommen med att hon hade rest till Florida på semester. Och sen kom hon tillbaka till Michigan och blev intervjuad. Och sen så hittade hon på, så sa hon att hon inte hade rest till Florida. Så hon blåljög rakt ut. Men sen så visade det sig att det fanns bevis att hon hade varit i Florida i alla fall. Så var andra ord, det här typiska vänsterliberala som då demokrater då verkar ställa upp på. Att man bryter mot sina egna restriktioner och sen ljuger man om det. Och sen så liksom så är det vänsterliberal media, CNN och MSNBC, de bryr sig inte om att överhuvudtaget göra någonting av det där. Men i alla fall så är det här typiska, de ljuger och de bryter mot sina egna restriktioner. De påtvingar vanligt folk. Men de gör något annat själva.
Ja, precis. Och på tal om det då, så kan jag nämna en sak till. Och det är att Los Angeles borgmästare Eric Garcetti, han skar ner på polisen med 150 miljoner dollar förra året. Och det var ju liksom den här radikala aktivismens år. Och nu i år så har han insett att det går inte, så nu ska han lägga till 500 miljoner dollar till Los Angeles polis. För att, ja, det är lite samma sak där då liksom. Så att, ja.
Föga förvånande.
Ja, och på tal om Los Angeles och Kalifornien så kommer det väl att hållas möjligtvis en recall-omröstning om guvernör Gavin Newsom. Och då ska, vad heter hon, eller hen kan man säga, som tänker
Kyle
ställa upp.
Kyle Jenner.
Exakt, jag berättar då. Hon vill ställa upp i alla fall.
Ja, Kyle Jenner var ju, det är ju nu måste jag bara kolla upp det här snabbt. Jag måste, vem det var, men
det var väl någon Kardashian, tror jag. Nej, jag vet inte nu från sen.
Det är någon, precis, det är någon Kardashian av det hela i alla fall. Det är den kändes inom Kardashian-familjen i alla fall. Och i alla fall, hon ska nu ställa upp som, jag tror det är republikan i alla fall, som ska ställa upp mot honom i alla fall. Så det är bra. Det spelar ingen roll längre vem som ställer upp. De får göra vad de vill så länge den här Gavin Newsom försvinner.
Ja, precis, verkligen. Har vi något annat?
Japp. Jag såg en undersökning i Sverige, och det finns en undersökning som kom ut bara för ett par dagar sedan i USA. Jag minns inte exakt, men jag tror att det var någonstans att
Caitlyn, jag var osäker. Caitlyn Jenner heter hon, så är det.
Ja, det finns så många av de här Jenners. Caitlyn Jenner. Ja, visst. I alla fall, men det finns jag såg en undersökning i Sverige som kom ut för ett tag sedan där människor som är vänstervridna har större benägenhet att vara mentalt sjuka ungefär, liksom har psykiska problem mer. Det finns i alla fall, med andra ord, att när man vänster så har man större sannolikhet att man har psykiska problem. I alla fall, det finns en undersökning som kom ut nu i USA där man kikade på vita liberaler. Och 26% av vita liberaler har mental hälsoproblem. Medan endast 20% av... vänta nu, jag håller på att kolla på det.
Ja, gör det.
Det är betydligt fler i alla fall liberaler i USA, vita liberaler i USA som har mentala problem än konservativa. Det är i alla fall hela liksom summan av kardemumman där.
Ja. Jag kan ta nästa ämne också, och det är faktiskt det här som är dagens stora snackis.
Nu hittar jag siffran bara.
Ja.
62, nu här är siffran. Här är enorma siffror alltså. 62% av vita liberaler kategoriserar sig själva att ha mentala problem. Med andra ord, man fick identifiera sig själva, eller så har de blivit identifierade av en doktor, av en läkare, och har mentala problem. Så 62% av vita liberaler har mentala problem, 26% av konservativa har mentala problem i USA, vita, det är bara vita det här handlar om, och 20% av oberoende väljare vita oberoende väljare har mentala problem. Så med andra ord, 6 av 10 liberaler har mentala hälsoproblem.
Ja, och det ska man bara tolka aktivismen som man ser på tv och så ja, är det väl bara instämma, det verkar vara så.
Ja, framförallt med aggressiviteten och intoleransen och hyckleriet och allt sånt där. Man kan liksom inte, det här aggressiviteten och hyckleriet och intoleransen och sen påstå sig själv vara god. Det finns ju liksom, man kan inte vara mentalt hälsosam om man håller på med det här beteendet. Det går inte helt enkelt.
Nej. Det jag tänkte berätta om också då, det är det som har varit den stora snackisen idag på liksom tv-nyheterna i USA, och det är att Joe Biden har betecknat Ottomanska imperiets massakrer på kristna, armenier och andra folk som folkmord. Och det är en väldigt stor sak, för han är den första president i historien som har gjort det här folkmordet ägde rum redan 1915, alltså för väldigt länge sedan, och turkarna mördade då ungefär 1,5 miljon olika kristna grupper där nere mest och så, och det var ett folkmord, men det har inte erkänts av USA och inte av stora delar av västvärlden heller, på grund av de relationer man har byggt upp med Turkiet speciellt under kalla kriget, när Turkiet ändå var en NATO-medlem och är fortfarande. Och även Donald Trump har liksom låtit bli att erkänna det här på grund av relationer till Turkiet. Men Biden har nu sagt att han har varit glasklar att nu erkänner USA det här. Och så, och man kallar det helt enkelt ett folkmord. Och det är ju oerhört mycket, alltså mycket goda nyheter, i synnerhet från Biden-administrationen, tycker jag.
Ja, absolut. Jag var lite förvånad. Jag hade inte riktigt förväntat mig det där, att han skulle sända ut en sån stark signal. Så det var, intressant.
Ja, verkligen. Och det här, både senaten och representanthuset röstade redan 2019 för att göra det här, så att han har uppbackning av båda partier, men det är ingen presidenten som har tagit det här steget, men nu känner han att nu är det dags. Och det här visar också lite grann att USA är inte så här, jag menar, kalla kriget är över, alltså Turkiet behövs inte längre för att stävja upp mot Ryssland eller sånt, och därtill så är Ryssland också i en konflikt med Turkiet, så det är ingen som är liksom vän med Turkiet längre. Så att USA känner väl att man kan skaka av sig det här och att man får fokusera på andra områden istället för Mellanöstern, till exempel Kina. Så att man känner kanske inte att man har samma behov av att stå på god fot med Turkiet längre. Så att det är
bra. Det är väl bra. Det var bara Sverige, Ann Linde nu som är vän med Turkiet, kan tänka mig.
Ja,
och Iran.
Och hon gjorde ju något så uttalande om att vi fördömer dödande ungefär, men hon sa inte, hon vägrade ta ordet folkmord i sin mun. Så att,
ja, precis, det var ett annat ord användes, var liksom, som slätade över allt upp, som att det var en liten hobbyverksamhet som pågick.
Lite så, ja. Ja, men det var det. Har du något annat här?
Jajamän, två delstater, Oklahoma och Montana, har nu stiftat delstatslagar för att skydda, och vi pratade om det förut, jag tror det var Arizona delstater till, så i alla fall Oklahoma och Montana är de två senaste delstaterna som har stiftat nya lagar inom delstaterna för att skydda Second Amendment. Det är med andra ord för att Biden inte ska kunna infringe, vad heter det på svenska?
Förtrycka, liksom stopp.
Precis, göra mer strikta vapenlagar i de delstaterna, så att den ena guvernören efter den andra gör i alla fall slag i saken nu. Jag tänkte också nämna att delstaten Alabama, guvernören har nu, precis som jag tror det var South Dakota som också gjorde det för inte så länge sedan, har skrivit en lag att transgenderatleter, om du är biologisk man, får du inte tävla med biologiska kvinnor, även om du är en transgender. Så det är allt fler delstater nu som kommer att göra sådana saker med. Så
vilken sa du nu? Alabama?
Alabama. Mm. Ja. Och jag tror det var ett par till som har gjort det. Så det är allt fler delstater nu som inte bara skyddar sig mot Bidens eventuella vapenrestriktioner, utan som skyddar sig även mot Bidens galenskaper att män ska tävla mot kvinnor ungefär. Så att allt det här kommer ju småningom hamna i högsta domstolen, så det ska bli väldigt intressant att se hur det slutar.
Ja, verkligen. Bra, ett steg i rätt riktning i kampen mot vokulturen. Något annat?
Ja, den sista saken som jag har på min lista i alla fall är att, bara för att återgå till LeBron James då, som då älskar Kina och kommunistiska diktaturer, men som tog avstånd mot Donald Trump och även då hetsar nu mot poliser och liksom uppmanar till våld mot poliser. Det är i alla fall den här baren i USA, det var en sån här bar, man går på baren och så tittar man på basketmatcher eller hockeymatcher och sånt där och tar sin med en kompis ungefär. Det är i alla fall en bar nu i Ohio såg jag som han vägrar, han kommer inte sända en enda professionell basketmatch såvida inte LeBron James slutar med basket. Så han har sagt att han, så jag tänkte bara att det ska bli intressant att se att om kommer fler kunder att gå till hans bar nu för att stödja hans principsak, eller kommer han att förlora kunder? Min gissning är att han kommer att få fler kunder. Precis som vi har sett med saker och ting förut. När om du minns det här mexikanska företaget som tillverkade matföretaget Goja.
Ja, just det.
Som gick ut officiellt och stödde Donald Trump. Och Alexandria Ocasio-Cortez gick ut och sa att den här vänsteraktivisten i kongressen gick ut och sa att dumpa Goya Foods. Då slutade det med att Goya Foods sålde dubbelt så mycket mat hädanefter. Med andra ord, försäljningen fördubblades. Därför att folk gick och köpte deras mat för att stödja deras politiska åsikt. Så jag undrar, det ska bli intressant att se om den här baren nu får samma sak. Och min gissning är att det är så, därför att konservativa kommer, tror jag, gå och säga att okej, men nu går vi till baren och nu väljer vi den baren istället för en annan bar. Så det ska bli intressant.
Ja, jag kan också säga att det är Oscarsgalan ikväll i USA. Och det är nu filmerna får pris och det är oftast väldigt vänster liksom präglat och vänsteraktivister och sådär. Som ju oftast utspelar och så. Men alltså, nu har det varit coronaår och sådär så att alltså, jag har ingen koll riktigt på filmerna som har kommit. Har du någon koll?
Inte ett skvatt.
Nej, okej.
Okay. Jag tror Nomadland, det finns en film som heter Nomadland som kom ut 2020. Jag tittade på den tidigare idag. Och som faktiskt, den tror jag kommer att vinna säkert. Men jag är så efter att dessa jäkla rika Hollywood-skådespelare och kändisarna allt har liksom, håller på liksom att dra in politik i allting så har jag helt vänt ryggen till det. Jag struntar fullständigt i alla de här galerna och filmer och allt sånt där.
Ja, just det. Ja, ja men okej. Okay. Jag har inget annat. Har du något mer?
Nej, det är det jag har.
Okej, okay. Ja, men tack så mycket.
Ja, ha det gött.
Det var avsnitt 1314 av amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som finns för att ge det konservativa perspektiv på USA som svensk media inte ger. Stöd gärna på swishnummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat. Thank you.